Hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Curiositas-podden. Och som vanligt vill jag vara väldigt tacksam för den återkoppling vi får. Och vi är ju särskilt tacksamma för er som trycker på en prenumerera och eventuellt en dela-knapp när ni lyssnar eller tittar på våra avsnitt. Det betyder jättemycket för oss. Och i övrigt så är det ju så att vi har en gäst för ovanlighetens skull. Som vi ska presentera närmare. Och innan det så vill jag bara poängtera att det som Georgina och jag kommer att säga, det är våra egna synpunkter. Och det får man gärna återkoppla till, och då kan man göra det på curiositaspodden@gmail.com, eller så kan man skriva något på YouTube eller Spotify eller där man nu har kommit i kontakt med oss. Det är vi också väldigt tacksamma för att kunna få lite synpunkter och förbättra det vi gör. Så hjärtligt välkomna. Och hjärtligt välkommen även du, Georgine Laras.
Ja, kallad för Gine.
Ja. Och vi har alltid vår traditionella fråga, både för kanske för vår egen del och för din del, men framförallt för er. Vem är Georgine Laras?
Ja, vem är jag?
Ja. Du är så gammal nu så du borde ha löst den frågan.
Ja. Ja, men verkligen. Vad ska jag börja?
Vad är din viktigaste egenskap?
Jo. Jag har ju två utbildningar, Waldorflärare och eurytmist, men är framförallt konstnärlig. Vi hade inte så mycket pedagogiskt, utan jag är mer inriktad på det konstnärliga. Och så, yrkesmässigt är ju det. Fast jag har jobbat med väldigt mycket olika. Jag är född i Lappland och sen har jag bott 10 år i Järna. Gått här från 2:an till 8:an och sen fortsätter jag Kristofferskolan, gymnasiet. Hade turen att dela klass med dig. Och precis, och sen så tog ju livet fart och gick alla möjliga kringelikrokar. Men jag vill gärna lyfta det där med att vara uppvuxen i Järna. För det är Järna, på den tiden när jag var liten, jag kom hit som 8-åring. Då fanns ju inte Järna på kartan. Och det gör det nu. Om man säger Järna i Sverige, då säger folk, ja ja, antroposoferna. Eller hur? Jo, säger jag då. Men man vill ju inte bli satt i ett fack så där antroposof. För att det väcker ju väldigt mycket sektoristiska fördomar och tankar hos folk. Och det vill man ju inte vara med om eftersom man går sin egen väg. Och jag har gått min väg. Så jag var med min mor, vi var i Wien. Min syster gifte sig där, gick utbildning. Och jag kommer exakt ihåg det ögonblicket, så här nioårskrisen som man pratar om inom Waldorfpedagogiken. Jag kommer exakt ihåg den kris. Det var ett ögonblick som jag bara så här hissnade. Och plötsligt bara, det var en avgrund framför mig. Alltså, inte bokstavligt utan i upplevelsen. Och jag famlade i mina tankar, liksom, vem är jag och vad handlar allting om? Och så såg jag min mor. Min mor var ifrån Dalarna, så vi säger mor i familjen. För det gör man i Dalarna, mor och far. Jag håller på det. Så att mamma och pappa har jag aldrig vant mig vid faktiskt. Men jag såg min mor då, tvärs över rummet, längre bort, prata med någon. Och då kände jag liksom att jag kände att hon var sann. Hon var äkta. Och jag kände att den vägen vill jag också gå. Alltså att man vill vara sann. Inte yta, utan vad handlar allt om. Och ja, jag såg väl framför mig att det skulle bli en ganska djup väg. Men ja, min mor var en väldigt ödmjuk människa. Hon var själv också rytmist. Men hade då växt upp i konstnärsfamilj i Dalarna och i Stockholm i Vasastan. Hennes far var en berömd porträttör. Och kompis med Anders Zorn och Carl Larsson och musikern Alvén och sådär. Och för honom, för Sam Nordin, då var det väldigt viktigt att barnen var sanna, att de inte ljög. Alltså om de råkar knuffa ner en dyrbar vas så sa han ingenting. För det var en olyckshändelse. Men om man ljög, då blev det... Ah, då blev man inlåst på rummet och det var inte kul. Så att mor var
en viss påverkan.
Ja, exakt. Så att min mor också, men också hennes syskon, de hade alla någonting väldigt sant och äkta över sig i sitt sätt. Och min morbror blev frikyrklig och bodde i Rönninge och var där bland, vad de nu heter, herrarna någonting. Och han försökte alltid omvända oss. Så fort det var släktträff så berättade han. Och mor sa ingenting. Vi satt ju där. Och mina föräldrar var ju antroposofiskt engagerade. Min far var ju uppvuxen med kristet samfund. Och träffade mor i Dornach i Schweiz. Där Goetheanum finns. Och han jobbade i Glasshouse också med Ehrenfried Pfeiffer. Och ja, så att de var ju verkligen väldigt engagerade i det. Herbert Hahn, kompis. Och sen kom kriget och han blev tvungen att vara med där. För han hade tysk pass fast när han var fransk. Så han blev tvungen att vara med i kriget. Och därefter så flyttade vi till Lappland på grund av platsbrist. Jag var fjärde barnet. Min mor jobbade på Kristofferskolan då. Som örytmist. Men som sagt, på våra släktträffar då var det mor tyst. Och ja, var sig själv bara. Och men våra släktingar tyckte ju verkligen, men hallå, alltså du, ni är ju hjärntvättare. Som håller på med antroposofi. Det kan ju inte stå rätt till. Min mor dog ung. Jag var ju bara 18 år. Eller skulle bli. Och så, efter att jag skulle bli normal då. Efter jag växte upp i Hjärna. Jag var ute i samhället. Men jag tyckte liksom. Om jag ska hoppa lite. Jag tyckte nog att det var. Svårt att anknyta till samhället. På den tiden. Min mor. Hon var ju konstnär, absolut. Och det var väl det som övervägde i allting. Sen när mina föräldrar hade skilts när jag var 12, då hade vi väldigt intressanta samtal. Och det var jag som frågade. Hon kom aldrig med någon antroposofi till mig. Men det var jag som frågade. Hur är det med världen och vem har skapat den? Och där kom alla djupa frågor. Det började med 12 år. Hon svarade som hon förstod, som hon tänkte. Mm. Och sen så en dag kom, var frågorna sådana att hon sa, du, jag kan inte svara på det, men jag skulle vilja svara dig utifrån Rudolf Steiner. Men du behöver inte säga ja eller nej till det. Du kan vara helt, bara lyssna på det objektivt så, bara lyssna och... Så det är det jag kan svara dig. Sen får du göra med det vad du vill. Ja. Så jag känner mig fri. Mm. Liksom känner att...
Men betyder det att du inte känner dig hjärntvättad?
Nej.
Därför du sa att det var svårt att akklimatisera sig, ja, när du kom härifrån. Vad bestod den känslan av? Att du inte var normal? Eller?
Nej, det var ju liksom, det blev ju ett utanförskap. För vi hade ingen tv och vi... Vi läste ju böcker och idag är jag jätteglad för det, att vi var så litterära som vi ändå var. Det var verkligen väldigt ung som jag började med rysk litteratur och allt möjligt liksom. Dostojevskij och Jane Austen och så vidare. Nej, det var ju det att släkten tyckte att vi vaskade vår utbildning och så.
Men var det mest släkten som gjorde, jo, det här utanförskapet? inte så mycket ett fiktivt samhälle eller vad man ska säga.
Nej, det var nog mest släkten som att vi alltid har varit utanför och ett svart får liksom i släkten. Vi var inte riktigt rumsrena och välkomna. Man pratade inte med mig eller oss.
Nej.
Bjöd inte in oss på det sättet. Utom vår moster som ju tog hand om oss. Vi var tre systrar och två bröder och den ena dog i en olycka och en är kvar. Och han har ju, vi har ingen kontakt med honom idag. För att han vill ta avstånd från vår familj.
Av samma skäl så att säga?
Nej, jag tror inte det. Jag tror han saknade respekt på något sätt. För det var ett tema i vår familj, det här med respekten. Och det var ju inte så med mor. Mor var ju verkligen väldigt respektfull. Ja, så det var ju lite om min uppväxt och bakgrund kan man säga.
Men jag tänker bara om man spinner vidare lite grann på det här temat med, ja, du använder begreppet hjärntvättad, men som antroposofbarn blir man så pass påverkad så att man till och med skulle kunna kalla det för ett övergrepp i dagens väldigt, så att säga, stringenta terminologi.
Nej.
Eller vad består den här påverkan av?
Ja. Nej, det är ju... Jag är väldigt tacksam för att jag har fått gå i en Waldorfskola. Det tyckte jag redan då.
Mm.
Jag var väldigt tacksam. Jag kände att jag hade fantasi. Jag liksom lekte med barnen på gården. På Bergsgatan. Jag bodde där. På ett sätt som inte de kunde. För de hade sitt tv-liv. Och vi deltog i det ibland. Men jag var väldigt glad att få gå i Waldorfskolan. Jag tänkte jämt, jag kommer bli knarkare om inte jag hade gått här. Mm. Liksom. Som jag är funtad, det är ju jag som är fungerad på det sättet. Och jag tror att... sen har jag närmat mig antroposofin väldigt försiktigt. Bara läst en liten bit. Och sen funderat mycket på det. Och sen har jag alltid... svarat på frågorna själv. Inte velat hitta svar hos någon annan. Utan jag har själv besvarat mina frågor. Utifrån en så klok och vis aspekt som jag kunde. Liksom, så här måste det nog vara. Och sen var jag väldigt nyfiken på Steiner när han svarade på det. Och då var jag ju förstås väldigt överraskad när jag kunde upptäcka att han... var samma sak som jag. Han är nog inte så dum, tänkte jag.
Men hur har du lyckats själv med din påverkan? Du har ju också barn.
Just det. Jag gjorde ju inte som mina föräldrar. Utan när jag skulle uppfostra barn så hade jag ju som en våg lite. Det här skulle jag behålla. Det här skulle jag slänga. Det här tyckte jag inte var bra. Det ska jag inte göra med mitt barn. Och det här var jättebra. Det ska jag göra med mitt barn. Och i det här kom ju också till exempel, som jag sa med en annan väninna, som vi pratade om samhällstillvänjning. Så att min son har ju fått titta på tv och liksom växa upp i det moderna samhället och vara delaktig i det. Absolut. Men jag har alltid gett honom kultur också. Han har liksom sjungit med i gosskören i domkyrkan i Kalmar när vi bodde där, i spelat cello. Ja. Men sen gjorde han jättemycket sport och jiu-jitsu och badminton och red och allt möjligt för att stärka hela självförtroendet. Så det handlar ju i Waldorfpedagogiken jättemycket om att kunna landa i sin kropp, att känna sig hemma. För jag tror att mycket av de psykiska sjukdomar som är idag i vårt samhälle har att göra med att vi är så mycket uppe i huvudet och väldigt lite i kroppen och kan känna oss hemma. I oss själva och känna självförtroende på att jag kan någonting. Mm. Och det är något som pedagogiken lägger väldigt vikt vid. Att barnen ska få ett naturligt självförtroende utifrån att de kan skapa ting. De kan sticka en mössa till farmor. En julklapp. Man gör inte bara pryttelgrejs. Liksom, utan man gör riktiga föremål som kan användas. Som har en mening. Och då... Så att man egentligen barnet direkt känner att man kommer in i samhället och är delaktig.
Mm.
Man är liksom man ska inte skapa utanförskap, utan antroposofin är för mig liksom bara en, det är en arbetshypotes. Det har jag alltid sagt till föräldrarna på förskolan jag jobbade på. Reinkarnationstanken, det är en arbetshypotes. Jag tänker så här, finns det? Jag vet inte. Jag ska bete mig nu en gång med de här barnen som om det fanns. Jag kan inte bevisa det, men jag kan göra som om. Och se om det blir bra eller dåligt resultat. Och då måste jag ju säga att resultatet var bra.
Mm.
När jag hade den synen. När jag kände liksom att du person, du är liksom inte bara ett hopkok, en köttklump. En tillfälliga kromosomer som råkat komma samman i din far och mors organism. Utan du har fått den möjligheten och sen är du en evig individ, ett andligt väsen som vandrar från erfarenhet till erfarenhet. Varje inkarnation är en erfarenhet och som bygger vidare. Och för mig är det kristligt också. Det är kristet att tänka att det är kärleksfullt att tänka att man har en möjlighet, många möjligheter att utvecklas. Det tycker jag är kärnan i hela antroposofin, är det. Och att det ska ske i frihet. Men också att sträva att förstå andra människor. Det är jätteviktigt. Sen kan det heta antroposofi eller vad du vill. Andra människor, känslor för andra människor. Och den egna friheten är jätteviktig. Och andras frihet. Alla ska få vara fria.
Men det blir ju lite där någonstans man hamnar vad det gäller påverkan.
Mm.
Som uppfostrare, vare sig det är som förälder eller yrkesmässig uppfostrare, så är det ju alltid någon typ av gränsdragningar.
Ja.
Så hur mycket får man spela dataspel?
Just det
där har ju varierat över åren vad temat har varit. När jag började jobba, då var det tryck på t-shirt som var skadligt.
Ja.
Och sen har det varit över våld, dataspel och så vidare.
Just det.
Så temana har ju alltid varit lite olika.
Mm.
Men frågan har alltid funnits, hur mycket?
Ja.
Hur tänker du nu med lite erfarenhet?
Mm.
Eller hur ska man rekommendera eller förhålla sig till människor som behöver uppfostra barn idag? Jag är lite inne på det här med samhälls... anpassning också.
Ja. Det är också så här att i Waldorfpedagogiken så följer man barnets biologiska utveckling.
Mm.
Det vill säga, var är hjärnan med 6 år? Var är hjärnan med 14 eller 21? Det är det man tittar på. Och grundskolan och den typen av pedagogik menar på att vi ska vara så tidiga med den intellektuella inlärningen som möjligt för att man ska bli smart.
Mm.
Målet är att vi ska bli smarta och få bra jobb och klara oss fint i livet. Och det delar man som Waldorfpedagog också, verkligen. Man vill det. Men vägen dit är helt annorlunda eftersom hjärnan är först riktigt mogen för det intellektuella med 12 år. Först med 12 år är man ju trafikmogen och säger ganska mycket. Och man kan ju också gå till sin egen biografi och märka vad en 12-åring är. Eller hos barn man jobbar med. Så att tiden före 12, den handlar egentligen om att bli hemma i sin kropp. Att utveckla det konstnärliga. För mig har det konstnärliga varit viktigt. Inte om det är tryck eller inte tryck. Vad som är... Alltså när jag själv växte upp tyckte jag absolut. Då skulle jag ha allt det som alla andra hade. Det skulle vara populärt liksom. Det var rosa jeans och det var träskor. Och det var vad det nu var. Jag är ju uppvuxen med mycket 60-talet. Ja. 69 var jag 15. Och precis. Så då skulle man ju vara det. Men... jag ser det, för mig har alltid varit en fråga om att jag liksom tar ställning genom mitt tänkande inför allting. Också i uppfostran i allting. Att fråga mig, varför? Varför då?
Mm.
Ja, men samhället säger att du ska göra så här. Ja, men hur ser jag på det? Vad är min väg? Vad tycker jag är bra?
Jag tänker bara att jag tror att våra föräldrar och antroposofer innan det tänkte likadant.
Mm.
Och då tänker jag bara att om det ledde till utanförskap så är det ju frågan...
Just det.
hur förhåller man så sig idag?
Mm.
Därför att samhället har ju samma, så att säga, krav idag är det normalt med datatid och padda från 2-3 års åldern.
Mm.
Det är normalt.
Ja.
Och om du skulle ta ifrån en 6-åring paddan idag så skulle den också känna ett utanförskap redan på dagis.
Ja.
Så att jag tänker att frågeställningen är ju lite densamma.
Mm.
Utgående från att man ju i stor utsträckning vet att det inte är så bra.
Mm.
Det har man ju kommit fram till i officiella sammanhang idag också. Men utanförskapet styrs ju inte av akademier, av universitetet i någon större omfattning. Utan det styrs ju av kvarteret eller släkten eller någonting.
Ja.
Så, och jag tänker att det är ju också en svår fråga. För den läggs så många antroposofer till last, nämligen att vi alltid påstår att vi vet bäst.
Mm.
Hur det här måttet ser ut.
Mm.
Hur tänker du kring sånt?
Ja. Nej, men det, om du träffar en frireligiös människa som har växt upp så, det är samma symptom i stort sett. Det är väldigt likt att man, så fort man inte är en i mängden, så får barnen en slags kluvet förhållande på något sätt. Och så man måste erövra sig igen, sin egen barndom. Man måste erövra vem är jag i allt det här. Och många barn växer upp i det vanliga samhället. Så att säga, med den här tv och så vidare, fotboll och öl och allting. Eller kultur. Det är ju också en klassfråga för många, tror jag. Att man ger sina barn kultur. Det har väl tyvärr varit så att det är en klassfråga. Och så bör det inte vara. Utan Waldorfskolan vill vara en skola för alla barn. Och det är inte en klassfråga. Utan det är pojkar, flickor, alla behandlas lika. Och får samma respekt utifrån den de är. Och de behov de uttrycker och behöver. Och så att man inte pressar barnen som man gör idag. Så in i skogen så de får ångest, tar livet av sig. Behemmasittare. Sen kan du kalla det vad du vill, så att säga. Men utanförskapet, ja, det var ju det, som sagt, du säger padda, exakt. Absolut, varför ska man inte ha en padda? Det tycker jag, man ska kunna vara med. Det är frågan om begränsningar bara, liksom, hur mycket ska man ha? Och det gjorde jag med min son då när han hängde framför tvn, vilka han fick. Men då sa jag, men vi måste kompromissa, du måste göra något annat också. Jag vill att du går en promenad med mig och kommer ut i naturen.
Mm.
Ja, det gjorde han. Mm. Så det vi förhandlade egentligen. Jag tror att det handlar om det.
Mm.
Där barnet, tonåringen, får vara med i att bestämma liksom vad är rimligt. Och därför till syvende och sist handlar det ändå om att jag är att jag har en kärleksfull kontakt med mitt barn. Och att barnet känner sig förstådd och sedd. Och lämnar i frihet. Alltså Steiner har ju tre, så att säga, rubriker över utvecklingen. Den första är förebilden. Allt barnet lär sig genom förebilden. Den gör som du gör. Inte så mycket vad du ber den göra. Den gör vad du gör. Andra perioden mellan 7 och 14 är... Då behöver egentligen barnet ledas in i kunskapsvärlden, lära sig saker, förstå hur det fungerar. Och det, där råder, kan inte råda frihet, för att jag menar, om jag släpper det här glaset vatten, det är en naturlag, det kommer att gå sönder och vattnet kommer att spridas. Det har inget med frihet att göra. Friheten är om jag tar glaset eller inte, givetvis. Men alltså, så att den perioden är jätteviktig, att man får tydliga ramar och förstår hur världen fungerar. Och det kan vara på ett auktoritärt sätt inte så lämpligt, utan lämpligare är att en människa har en auktoritet för att den kan, för den känner till situation, naturen och situationer. Men sen vid 14, då är det faktiskt frihet som gäller. Det är Steiner väldigt tydlig med. Det vill säga att barnen måste få nu ska den välja. Den ska inte välja mellan pizza och korv när den är 2 år. Nu ska den välja mellan pizza och korv. Eller vad du nu vill göra. Nu ska den liksom ta ställning till Ja, men om, för att jag som vuxen, jag kan liksom säga, men du vet, om du går den vägen, då kommer du hamna där. Vill du det? Ja eller nej? Eller vill du hamna där? Jag kan stötta dig.
Mm.
Utan du går, som när min son var tonåring, då var så typ fredag eftermiddag, så här, vad ska du hitta på helgen? Ja, vi ska dit och dit, vi ska festa och dritt och Södertälje och Stockholm. Och sen hörde jag inte av honom, och gör det inte av mig till honom. Jag vill inte kontrollera honom, utan jag tänkte, ja, men han är kul och då är jag glad. Så att söndag eftermiddag, då kunde jag smsa då när vi hade mobil. Ska vi äta ihop? Ja, det tyckte han. Och så då kom han hem och berättade om allting. Och hade det skett liksom missöda någon slag, så frågade jag honom om jag skulle hjälpa till. Ska jag ringa polisen eller vill du ringa polisen? Nej, gör du det. Okej, då gör jag det. Och så gjorde jag det första gången. Men sen från och med då sa han, nej, det ordnar jag själv. Ja, bra. Jag släppte helt. Så att, och det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Att ge ett barn, den unga generationen, självförtroende genom att man har tillit. Mm. Och visar tillit. Du klarar det här. Det här kommer gå bra. Men jag är med dig. Mm. Jag är med dig. Jag släpper dig inte. Jag finns här om du behöver mig.
Jag tänker att det här utanförskapet är ganska svårt att komma ifrån. Därför att hur man än vrider och vänder på antroposofi så är det inte mainstream.
Nej. Nej.
Eftersom det handlar om andlighet, ja. Reinkarnation och karma, kristologi. Ja.
Mm.
Det är ju teman som inte har en särskilt stor genklang om du går ut i grannskapet.
Nej.
Så frågan är ju mer där, går det att vara samhällstillvänd? Mm. Eller finns det någon typ av motsättning?
Mm.
Alltså, är man lite off som antroposof?
Nej, tvärtom. Man är verkligen inne i samhället och inne i det som sker. Det är lite som det biodynamiska är väldigt intressant. Jag har varit med om forskning runt det biodynamiska. Och där är det så att om en växt, de har gjort försök vanligt utan ingenting med kvävegödsel, med biodynamisk gödsel. De som växer upp med samma planta då, den som växer upp med biodynamiskt, den blir liksom anpassningsbar. Allt eftersom väderleken är. Är det mycket regn den sommaren, mycket sol den sommaren, den anpassar sig. Den här med kväve, den klarar inte det. Den är liksom statisk. Och den blir antingen misslyckad eller så blir det liksom, alltså det är jättesvårt att kontrollera kvävegödsel. Och vanlig klarar sig också fint, men då blir det ju mycket mindre. Med biodynamisk blir det verkligen en ordentlig skörd, det är framgång med biodynamiska. Och så är det också med varufologiken, att barnen, jag upplever att, och som jag också kan se i mitt liv, man är mer stresstålig, man kan hantera situationer, man har fantasi att hantera knepiga sitsar, alltså kriser. Livet består av kriser, mer eller mindre. Man går från det ena till det andra. Alltså, om man nu vill vara lite utmanad, och jag har alltid varit utmanad, jag har alltid sparkat på mig själv och inte vara i någon slags bekvämlighetssoffa. Utan jag har alltid sagt, vad är nästa steg? Hur ska jag utmana mig själv? Vad är jag rädd för? Det ska jag göra, ungefär.
Mm.
Ja, inte riktigt, inte dumdristigt, men liksom lite åt det hållet. Och nej, verkligen, som antroposof, det var väl det som imponerade mig. När jag pratade med min mor, och jag kan också märka det, att målet är att bli väldigt handlingskraftig.
Mm.
Och up to date i situationen. Och jag tror inte att den akademiska vägen går dit. Alltså, nu idag vill man väldigt gärna att antroposof ska, liksom, ska accepteras som en vetenskap. För det är det ju, det är en vetenskap. Men vad är vetenskap? Vad är det? Och vad har det varit? Måste inte det förändra synen på vetenskap? För det har kommit in så mycket. Jag menar, kvantfysiken är ju väldigt stor. Och den är ju knappt accepterad i en del kretsar. Den finns liksom inte med. Men den har ju jätteintressant forskning. Mm. Och jag kan förstå den aspekten. Man tänker, ja, men samhället ska ändå upptäcka att andevetenskap, alltså spirituellt, andlighet, att det faktiskt är en viktig faktor. Kalla vad du vill, men det finns ju fenomen i livet som är svåra att få förklaring på. Förr så var det liksom trosområdet. Nej, men det är kyrkan, det är bara tro på det här. Och då säger Steiner, ja men nej, men så har vi vetenskapen, men jag tror att man måste kunna forska om allt, också på dina känslor, på dina tankar. Forska. Vad säger mina känslor? Vad säger det om det? Nej, när jag ser det.
Ett annat tema som jag tänkte komma in på är ju, du är ju ganska aktiv i den antroposofiska rörelsen.
Mm.
Kanske ännu mer specifikt i sällskapet.
Mm.
Och det är ju en frågeställning idag.
Just det.
Hur ser det ut så att säga med den antroposofiska tillvaron?
Mm.
Jag vet ju att du är väldigt aktiv i sociala medier till exempel.
Mm.
Ganska framgångsrik.
Mm.
Så att, hur tänker du kring utveckling och var står vi idag?
Mm, jag tror...
med den, om jag får säga, organiserade antroposofin.
Just det. Jag tror att man måste verkligen vara med i sin tid. Stå inne i det tekniska. Ta del av det. Man får inte skapa ett utanförskap.
Mm.
Utan man ska ta nytta av det. Men inte låta sig styras. Så att säga, om det tekniska tar över och jag inte har något utrymme längre, då blir det ju fel. Va? Men jag måste vara uppdaterad i allting och framförallt vara öppen. Det var Steiner. Steiner var otroligt modern, nytänkande, öppen. Det vill säga man tar in jättemånga aspekter och inte bara utgår från sitt tänkande. Liksom, det här är tulpaner. Nej, det är det inte. Det är ull. Som ser ut som tulpaner. Och bara det. Jag har en föreställning om någonting. Och så är inte det i verkligheten. Det är inte det. Ja visst ser det ut som tulpaner. Det fattar väl vem som helst. Att det är syftet. Men det är inte det. Det är ull på ståltråd eller något. Och där kunskapandet. Det är där man gärna vill komma förbi. Tycker nej, jag behöver inte hålla på med kunskap. Det går jättebra att bara vara normal. Och prata om fish and chips och filmjölk och fotboll och va? Sommarsemester och bara ytlig. Men sen kommer man hem och då har man ångesten. Alla med ångest. Och jag tror att man måste öppna upp och vara med i sin tid. Jag tittar på jättemycket serier också på Netflix, på streamingtjänster. Jag vill veta var är pulsen? Var är människor? Var är frågorna? Jag vill leva i min samtid.
Mm.
Jag tycker att det är jätteviktigt att möta människor där de är. Och inte bara borde vara, utan var är du? Liksom, kan vi tillsammans skapa gemenskap? Eller, ja.
Jag tänker, lite grann i min erfarenhet skulle jag ändå säga att många människor som har någon form av esoterisk eller andlig dragning, mm. det är också mm. randpersoner.
Just det.
Även om det för all del är förvånansvärt många som ger sken av att vara normala, ha normala arbeten och så vidare och så vidare,
ja.
Som har det här intresset och djupet, så det är ju lite svårdefinierat också vilka människor det är.
Jag måste säga att jag pratade just med vår klasskamrat och vi pratade om just det här fenomenet. Jag håller på och läser Anna-Karin Palms bok om Selma Lagerlöf, en sån här fet skinka, som man säger på tyska. och hon beskriver så fint, alltså smakfullt, litterärt, liksom den här människans liv och väg.
Mm.
Och hon var ju homosexuell. Hon var det. Men det var fy och urs, hon kunde inte gå ut med det. Men hon var ju väldigt förälskad. Kunde bli väldigt förälskad i alla möjliga. Men framförallt i kvinnor. Och så vidare. Och sen kunde vi konstatera. Dag Hammarskjöld var ju också det.
Mm.
Karin Boye. Det är ju som att. När man själv står inne i den här tvivel. tvivlet, att det i den sprickan, den öppningen, där uppstår djupsinniga frågor och ett konstnärligt intresse att gestalta någonting. När man inte är så här mainstream, jag är man och jag är kvinna, och, utan det här glappet, att det är, ja, det tycker jag är väldigt intressant.
För jag tänker att där någonstans, om man funderar på hur går det vidare med antroposofi och vilka har eventuellt intresse. Så jag kan uppleva att det i hela samhället ju blir mindre och mindre av organisationslust.
Just det.
Alltså det är inte bara i svenska sällskapet som har det problemet, utan idrottsrörelse och så vidare.
Just det.
Väldigt många verksamheter och organisationer som bygger på ideellt arbete till exempel har lite svårt att rekrytera medlemmar idag. Sen är det ju en intressant fråga vad det beror på.
Ja.
Men jag tänker bara som en ren observation, jag vet inte om du håller med om det.
Kan jag absolut. Det är att meningen med att ha ett antroposofiskt sällskap, det är egentligen gemenskapsbildning. Att man vill träffa andra som också intresserar sig för andliga frågor. För det är så kul att träffas och prata om det man har gemensamt. Alltså gemensamma ämnen är ju alltid dejtingsidornas stora grej. Jag går på promenad och jag tycker om middag och laga mat. Jag menar, det är sånt, eller hur? Och på min dejtingsida, där står det liksom, jag tycker om det andliga. Jag är intresserad av det andliga och vara öppen för det andliga. Ha det som är som en ingrediens i mitt liv. Det är för mig en arbetshypotes.
Det kanske är en idé som vi ska skicka vidare till de som är engagerade i antroposofiska sällskapet. Att en antroposofisk dating-app kanske ska vara det som gör susen.
Ja, men absolut. Jag tror det. Jag tror man ska vara uppriktig och äkta i det. Annars så blir ju det jättekonstiga möten. Det blir ju bara... Det hör man ju jämt. Att det, hela den där dating är ju ett knepigt kapitel för att... Vem är jag inför dig, inför den andra människan? Det är ju det. Till exempel, jag har gått igenom många relationer. Inte så himla många, men ändå en del många relationer. Och varför? Jag var otrygg. Jag sökte trygghet. Är det ett kriterium för en relation? I mina ögon, nej. Jag hade kunnat vara gift många gånger om. Men det var nej för mig. För jag, det är inte det jag söker. Det var det som var min bristvara. Mm. Och jag, någon annan skulle fylla det. Och det funkade inte.
Men varför inte det okej?
Att bara söka trygghet.
Ja.
Det är absolut okej.
Ja.
För den som vill det.
Ja, jag tänkte bara lät som att...
Inte för mig.
Nej. Det är själv.
Jag har försökt utveckla trygghet själv. Ja. Och bli självständig.
Mm.
Det tycker jag har varit primärt för mig.
Jag bara tänker så här. Nu är jag tillbaka på dejtingappar. Vi är ju förvånansvärt många som man hör, framförallt om man läser media eller tidningar. Men även folk som jag känner som men vi träffas på nätet.
Ja.
Så att det har ju blivit, alltså, på min tid kanske man gick på lorry och på dans på fredagar och jagade tjejer. Men det finns ju inte längre.
Nej.
För det tycks ju som att... de här så att säga, digitala kanalerna har blivit viktigare och viktigare.
Ja.
Jag menar, inte minst där vi sitter nu är ju en funktion av det också.
Ja, det är jätteviktigt.
Som ju verkar göra förenkla tillgången.
Ja.
Och att man vet att om jag nu är lite intresserad, kuriotetspodden, där kan man ju slå på. Det finns alla möjliga roliga människor.
Ja, det sa Ann-Marie också. Så kul hon har fått lära känna väldigt många. Nej, men det är, jag tror att sällskapet styrs väldigt mycket av det förflutna, av det som har varit.
Ja, det är ju en slags trygghetssökande det med.
Ja, nämligen. För absolut.
Då vet man ju hur det var.
Ja, men exakt. Och det är helt naturligt och det är förståeligt att man gör det. Men jag tycker gärna om att gå ut på det där gungflyt lite. Jag tycker att man måste riskera. Som Joseph Beuys sa, om jag inte kommer ihåg fel nu. Varje människa är en konstnär. Är det inte han som säger det? Ja, anyway. Så att det konstnärliga, är det någon som står och målar eller vad då? Hur hanterar jag livet? Det är väl en konst, livskonst. Mm.
Jo, jag har nog alltid uppfattat även pedagogik som en konstart. Mm. Alltså i så mått att all konstnärlig verksamhet för min del utgår ju från någon typ av intuition som jag har, som jag sen försöker förverkliga, och då måste jag balansera omdömesbilda kring hur mycket ska det vara av det och hur mycket ska det vara det för att den här intuitionen ska kunna finnas på jorden.
Precis, då kan jag komma in på temat arytmi, som ju är ett absolut unikt fack. Jag drogs till arytmin, varför? Jo, färg, form, musik, dikt. Det är en mångkulturellt mångkonst och rörelse. Jag gillar rörelse. Att liksom bli fysisk, det tyckte jag var härligt. Och sen att få uttrycka det på en scen. Alltså gestalta språk och musik som sång. Man sjunger musiken så att säga. Mm. Och då, om du frågar mig, ja, då ser man det andliga.
Mm.
Om det är bra gjort. Det är väldigt sällan idag man ser det. Men du kan verkligen se det andliga. Och det, då snackar du inte om det, utan du bokstavligt ser det. Hos en riktigt bra rytmist, då ser du liksom bara wow. Det blir en sån där nu upplevelse, ett skapande i nu, utan man lever. Jag tror att alla människor vill känna att de lever. Det är jätteviktigt. Mm.
Men jag tänker att det är väl en bra definition på alla konstarter.
Jo.
Alltså att... Man ser på konstverket hur nära det andliga man är.
Ja, och ju större konst, det kan man också ta i litteraturen, desto mer allmänmänskligt tar en tag i saker som man känner, alltså Emil Zola, han var före sin tid, han var revolutionär. Mm. Dostojevski, liksom idioten, han beskriver en människa som är social, men i hans samhällsklass så var han ju en idiot, eftersom han brydde sig om personalen. Så betjänten såg dem som människor.
Mm.
Det kunde man ju inte göra.
Mm.
Det har ju förändrats genom århundraden, hur man ser på människan och vad är rimligt och vad är... Och Steiner, han var ju liksom banbrytande, för att han kommer då och säger, ja men jag är intresserad av det tekniska. Jag är väldigt klarseende, jag ser jättemycket. Men jag är inte intresserad av att förmedla det till er bara rakt av som en slags medium, som jag ser din farmor eller någonting. Mm. Nej, jag vill kunna göra det vetenskapligt så att du också oberoende av mig kan hitta din väg. Och det är det där frihetsmomentet jag tycker om, att jag blir autonom. Jag själv liksom kan gå min väg och så att säga förstå det andliga. Och då har inget, jag är inte beroende av någon annan, något lärare eller guru eller någonting. Jag kan bara, till exempel det där att tänka över sitt tänka. Det är ju hur lätt som helst. Det är ju liksom nyckelmeningen för mig i tillvaron. Jag tänker mig tänka, att ser objektivt på mig själv. Jag kan lära mig så mycket om vem jag är och hur jag beter mig mot andra människor. Och liksom se det utifrån deras aspekter jag säger och gör. Varje kväll gör jag det, tänker jag på. Eller till och med när det pågår, så att jag tänker, ah, nu sa jag så där, oops. Hur blev det nu för den andra?
Och jag tänker, det här blir en lite bra sammanfattning. Vi närmar oss slutet med att tillgången till det andliga kan du bara göra själv.
Mm.
Alltså jag kan inte ge dig någon tillgång till andliga erfarenheter.
Nej.
Utan du måste göra någonting i din egen utveckling.
Mm.
Och då går det.
Ja.
Alltså på samma vis som vem som helst kan uppskatta stor konst.
Mm.
Alla gör inte det.
Nej.
Men man kan komma dit hen att man ser det andliga i ett konstverk.
Ja.
Och det kan jag också tycka, som du säger, att det där är någon slags essens, den egna aktiviteten i utveckling och kunskap.
Det är roliga. Ja, men att titta på Kebnekaise, det är en sak. Och gå där, det är något helt annat.
Mm.
med allt det som är. Och man känner liksom, yeah, man har klarat någonting. Mm. Du har klarat det. Ingen har gjort det åt dig. Mm. Så jag går inte till medier och till andra såna andliga personer så att de ska fixa någonting åt mig. Inte för jag tror på dem, jag absolut tror jag på dem. Jag tror att de är jätteduktiga och kan väldigt mycket. Men jag vill upptäcka saker själv. Mm. I mig, med mig. Och jag kommer så långt jag kommer. Man kan inte gå någon quick fix snabb väg. Va? Det går inte. Utan jag vill vara en bra människa på vägen. Det är eftersom att vara en god, eller liksom god, en människa som fungerar med andra människor och kan bidra i samhället med någonting som behövs och som kan uppskattas, eller vad jag ska säga. Det är det som är det viktiga. Inte att jag är antroposof, utan är jag genom antroposofin en bra människa? Ja, bra. Då kan vi fortsätta den vägen. För allt som jag märker hos Steiner, han är förnuftig, han är klok. Han säger bra saker och jag ifrågasätter allt. Givetvis, som jag ifrågasätter allting. Så det är alltid så här, vad säger han nu då? Ibland kan jag tycka att han gör värsta onödiga omvägarna eller är ute och cyklar. Men då tänker jag, nej men det får stå för honom. Mm. Men framförallt måste jag säga det att Steiner är ju framförallt historiker. Väldigt mycket historiker, världshistorien, wow. Vad han inte har forskat mycket utifrån sin aspekt. Han förväntar sig att vi också ska forska. Vi ska inte bara köpa allt han säger. Och liksom, men Lemurien var det så här och Atlantis och gamla romarriket och så vidare. Utan världsutvecklingen, människan, det är liksom en lång sammanhängande sak. Och där har han gett oss massor med spännande fakta faktiskt. Och det... Men jag behöver inte tro på det, men jag kan ha det som arbetshypotes.
Mm. Ja, men det är väl ganska bra. Man kan säga, för att citera Barack Obama, yes we can.
Eller hur?
Ja. Så att det är väl en bra erfarenhet just det här. Att man behöver fortsätta att arbeta och använda det egna omdömet.
Ja, bara människa.
Ja.
Som ger någonting i världen. Jag har alltid tänkt... Jag har inte gjort något i mitt liv. Vad jag har gjort? Jag var uppfostrad ett barn. Det var i stort sett allt jag har gjort. Men så tänker jag, kan jag förändra någonting till det positiva? För någon varje dag.
Mm.
Någon granne, någonting. Då har mitt liv haft en mening.
Mm.
Sen vad det händer med mig efter döden, det kan spela ingen roll. Utan det viktiga är nu.
Mm.
Sen tror jag på livet efter död. Absolut. Medveten försvinner inte. Mm. Nej. Det skulle vara ett avbrott i naturen. Naturen är väldigt komplicerad och vist uppbyggd. Det skulle vara helt absurt att påstå något annat för mig. För att, som sagt, vi är en del av naturen och i det så ingår också det här cykliska beteendet av fysiskt och icke-fysiskt. För vad är icke-fysiskt? Vad är det egentligen? 3 × 3 = 9, det är icke-fysiskt. Det är en matematisk verklighet. Det stämmer i Australien och Amerika och på Grönland. Överallt stämmer 3 × 3 = 9. Och där är den evighetssfären som jag hämtar min kraft ifrån. Det är liksom stjärnperspektivet, det stora. Fixstjärnorna. Så att när man tänker så här, men det är grått väder idag, det är usch, det är jättejobbigt. Tänk så här. Där uppe i stjärnorna. Och sen på dagen, liksom, det är solen. Det är så härligt när man flyger. Jag älskar att flyga, det är jättekul. Man kommer upp genom molnen så bara, wow, där är solen. Liksom. Sen är jag lite fartårig. Jag tycker så kul när flygplanet startar. Wow. Och jag säger alltid till den som sitter så här och kramar sin mans hand. Bara, nu blir det kul, det är Gröna Lund. Liksom. Nu åker vi.
Mm.
Och så att det är för mig jättemycket nuet, att leva i nuet och vara sann och äkta i det är det viktiga.
Det låter som en bra avslutningsreplik.
Ja.
Tack Dine för att du ville komma hit.
Ja, tack att jag fick komma.